Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Stänga av min mobil, för min dotter har en tendens att
ringa.
Jag har inte bara ringa, men också vet, använda den där hitta min iPhone, för vi har varandra på den. Då går det igenom även om man stänger av. Okay. Jag måste sätta den på flygplansläger.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst, som heter Folk och vilja. Mitt emot mig en av författarna. Välkommen Folke Tersman.
Tack.
Innan vi kör igång ska jag också säga att er som lyssnar, ni får, kan gärna följa podden i sociala medier, för det lägger ut lite extra material. Lära från lärda. Yes, innan vi börjar prata om den här spännande boken så tänkte jag att du får presentera dig, vad du gör.
Ja, jag är professor i filosofi i Uppsala. Och sen är jag också ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier i Stockholm.
Och den här boken, Folk och vilja, om du får fråga vad den handlar om. Har du någon hisspitch?
Ja, jag tror att boken är ett resultat av en sorts oro över demokratin och hur läget ser ut idag. Både i Sverige, men framförallt utomlands. Och det vi gör är då att dels identifiera vad vi ser som de allvarligaste hoten, eller förklaringarna till hoten kan man säga. Och sen vill vi rekapitulera, kan man säga, och få liv igen i den här diskussionen om demokrati på ett lite mer förutsättningslöst sätt. Och diskutera argumenten för demokrati, argumenten mot demokrati, hur demokratin ska utformas. Och sen har vi några, ska vi säga, förslag på hur man kan komma till rätta med hoten, eller en sorts idéer om hur demokratin kan överleva och utvecklas i den här miljön som vi är i idag. Och skälet till att vi vill ha den här diskussionen, det är ju för att demokrati är ett slagord, alla är för demokrati och så vidare, men om det inte blir föremål för en utvärdering eller bedömning så är vi rädda för att det blir som någon sorts religion som liksom har kvar formerna men inte engagemanget. Vi tror att det är viktigt att förstå de grundläggande värderingarna som ligger bakom demokratin och hur de stödjer demokratin och vad som är bra med demokratin. Att liksom hålla i liv i förståelsen av de sakerna.
Var kommer oron ifrån?
Ja, vi sitter ju nu i efterspelet efter det amerikanska presidentvalet. Vi har fått ett resultat. Den sittande presidenten vill inte godkänna det. Vi vet inte hur det här kommer gå. Han är ju fortfarande president och kan göra massa saker för att försvåra överlämnandet. Och det är klart, överlämnandet av makten i en demokratisk stat är ju en väldigt sårbar process och samtidigt en väldigt viktig process. För att det ska vara en riktig demokrati. Han gör det också genom att undergräva förtroendet för demokratin. Alltså, kommer alla röster verkligen att räknas? Har det skett något fusk? Och så vidare. Och det är klart att om det sprider sig en misstro till demokratin i ett samhälle, till att de här institutionerna fungerar, ja, då blir ju folk mindre benägna att gå och rösta och vara engagerade och tro på den. Och då skapas utrymme för alla möjliga andra negativa möjligheter. Mm. Och det, USA är ju bara ett land av många, såklart. Men man kan se lite liknande tendenser i andra länder. Vi har ju högerpopulistiska rörelser till exempel i Europa. Och sen tycker jag man ska inte det är väl kanske ingen som gör det, men man får inte underskatta betydelsen av att USA, som ju ändå är världens mäktigaste land, har de här problemen och har ändå stått som en sorts, men det finns många problem i den amerikanska demokratin, men det har ändå stått som en viktig garant för att demokratins röst i världen, skulle jag vilja säga.
Mm. Du har skrivit med Torbjörn Tännsjö. Han är ju känt vänster, skulle man väl kunna säga. Mm. Har ni någon politisk, vad ska man säga, har ni några politiska poänger eller driver ni någon politisk agenda? Är det ur något politiskt perspektiv ni...
Ja, det är en bra fråga. Alltså jag känner ju Torbjörn sedan länge och vi är ju båda filosofer och har interagerat och så. Och han har ju en tydlig vänsterprofil, såklart. Så jag undrade lite när vi började med det här arbetet om vi skulle kunna komma fram till någon samsyn. Alltså jag står nog inte lika långt till vänster som Torbjörn har gjort, det har jag väl aldrig gjort, men... Det som är lite kul, tycker jag, med det här, det är ju att det han kommit fram till, jag vill ju mena att han har närmat sig min syn, han har ju kommit fram till att den bästa formen av demokratin, det är, eller en bra form för demokratin, det är den vi har kommit fram till här i Sverige. Och han säger det själv också så där, det är den här gråa svenska demokratin som kanske inte verkar så glamorös och spännande, men det är ändå den som bäst förverkligar det demokratiska idealet. Mm. Och det är ju också min uppfattning, så att jag tror han blev lite mer förvånad över var han hamnade än vad jag blev.
Mm. Ja, när jag läste den, jag tänkte nog innan att det skulle vara kanske mera politisk färg, men jag tycker inte att den handlar egentligen så mycket om det.
Nej, och demokrati är ju en... Ja, men man kan ju vara för demokrati om man är vänster och om man är höger. Så det är ju liksom en diskussion på delvis ett annat plan, kan man säga. Mm. Alltså, vi har ju en definition av demokrati som är ganska snäv. Som går ut på ungefär att besluten fattas demokratiskt om de fattas i enlighet med en mekanism som säkerställer att majoriteten får sin vilja igenom. Det är ungefär vår definition.
Mm.
Sen kan man också vilja ha en definition av ett demokratiskt samhälle. Och då kan man lägga till saker som att det ska vara fri press, eller det ska vara vissa rättigheter ska vara tillgodosedda. Eller det är därför man brukar prata om liberal demokrati då. Att man kan liksom plussa på det här med mer saker. Det har vi valt att inte göra. Vi vill ha den här sneva definitionen. Inte för att vi tycker att det är något fel nödvändigtvis på de där rättigheterna eller har vissa krav på hur de politiska institutionerna är utformade. Det kan vara utmärkt på alla sätt. Men att bygga in allting som man tycker är bra i definitionen av demokrati tror inte vi är lämpligt för en, så att säga, förutsättningslös diskussion om demokratin, om den är bra eller inte. Vi vill isolera, kan man säga, den där elementet som handlade om den här beslutsmetoden för att sen kunna ställa frågor om den, så kan man säga.
Därför också står över, så att säga, de politiska färgerna någonstans.
Ja, just det. Det är inte socialistisk demokrati, inte liberal demokrati eller någonting, utan det är demokrati. Mm. Och en tanke då som... både socialister och liberaler kan, eller socialdemokrater och liberaler kan ansluta sig till. Jag menar, Herbert Tingsten talade ju berömt om det här på 50-talet, att om demokratin som en sorts överideologi. Och det, man kan väl säga att vi ansluter oss till den synen.
Mm. Mm. Ni tar upp en intressant sak där med att det är väldigt många länder, de flesta länder, alltså om man tänker Kina och till och med Nordkorea säger väl att de är demokratier. Mm. Och då blir man ju lite så här fundersam. Alltså, får vem som helst kalla sig för det? Vad går egentligen gränsen?
Ja, det beror ju på hur man definierar demokrati. Och till att börja med kan man väl säga att det är ju väldigt många icke-demokratier som kallar sig demokratier. Och det är precis som du säger, Nordkorea och så. Och det är ju lite intressant, för det tyder ju på att det ändå förknippas, det är liksom en positivt emotiv klang, det här ordet demokrati. Och det tycker jag är bra, även om det är ju inte bra att Nordkorea inte är en demokrati, så att säga. Men det är bra att det fortfarande ändå har en positiv klang. Sen när det gäller vad som krävs för att någonting ska vara en demokrati, ja då kan man väl säga att den vanliga synen är väl att det är en fråga om grader. Det är vissa institutioner som måste vara på plats. Allmänna och fria val till exempel. En fri press. Opinionsbildning. Rättsstaten. Och sådana saker. Och beroende på var man ligger ribban där förstås, så får man ju fler demokratier eller mindre demokratier. Men enligt den här synen då, så kan man också gradera demokratin. Och det är ju något som en del håller på med. Men vi, den definition av demokrati vi har använt i boken, har inte liksom, syftet har inte riktigt varit att göra den typen av klassifikationer, vilka länder är demokratier eller inte, utan syftet har varit att fokusera på ett element då som betraktas som väldigt centralt i alla synsätt, och nämligen den beslutsmetod som demokratin förknippas med. Den demokratiska beslutsmetoden, och den frågan vi ställer är, vad finns det för anledning tillämpa den här beslutsmetoden i olika sammanhang då. Och då kan det vara politiska sammanhang givetvis. Men vi kan ju också ställa frågan som vi gör i boken. Ska det vara mer demokrati, mer användning av den här metoden till exempel i arbetslivet? Mm. Hur ska den här metoden tillämpas på en global nivå? Till exempel inte bara inom ett land eller en nation och så. Så vi har valt ett lite annat perspektiv. Och det betyder ju inte att alla andra begreppsbildningar kring demokrati är dåliga eller sådär. Vilken begreppsbildning man ska ha, det beror väl mest på vilket syfte man har för sin undersökning.
Jag kom på en annan fråga när du sa det där med att den svenska gråa demokratin såg det ut om. Men just om ni har, det är lite utanför boken, men har ni, just att ni två också, ni är två svenskar som skriver om ni förespråkar just den svenska modellen, eller i alla fall den demokrati vi har i Sverige. Har ni reflekterat något över det?
Att ja, vi har väl skrattat åt det. Men jag menar, vi vill ju mena att, så att säga, vi har goda skäl för det. Goda argument. Och jag tycker det är väl de man ska titta på. Sen kan vi göra fel på olika punkter. Det är ju såklart. Men det är inte för att vi är svenskar, tycker jag. Utan man får titta på argumenten. Och så. Men det finns ju, man kan ju tänka sig olika sätt att förverkliga demokrati och så vidare i ett samhälle. Men vi tycker att det finns stora poänger med till exempel det proportionella valsystemet som vi har, som man då inte har i USA till exempel, där vi ser att jag tror det nu är 75 miljoner röster har kommit in till Biden och 71 till Trump, och det är ändå liksom någon tveksamhet kring vem som ska bli president, och det är ju inte någonting som uppstår i ett svenskt system. Jag tycker att det är lite spännande med orsaken till det system som vi har i Sverige. För jag tror att man fattade beslut om det här på 20-talet. Då gick man till det här proportionella systemet. Och då kan man undra, var kom det ifrån? Och det kom faktiskt från högern. För de befarade att när då med den allmänna rösträtten så skulle de annars inte ha en chans att få någon representation i riksdagen. Att det är högen vi har att tacka för det proportionella systemet.
Vad, om man ska titta på den som proportionella demokratin som det kallas då. Alltså det betyder att om man får 5% av rösterna så representerar man sen 5% i riksdagen. Vad ser ni som, vad är fördelar och nackdelar med det svenska systemet?
Ja, alltså en fördel är ju att ett problem med demokrati kan ju vara att när vi har majoritetsstyre, det vill säga om vi har en omröstning så vinner majoriteten. Om samhället då ser ut så att det finns en grupp som är majoriteten och en annan grupp som är en mindre grupp. minoritet av något skäl, då finns en risk att deras intressen, minoritetens intressen, körs över och respekteras inte och så i den demokratiska processen, trots att allting har skett helt demokratiskt, om man säger så då.
Mm.
Så minoriteter kan man säga är sårbara i en demokrati, vilket gör att i vissa demokratier vill man ge dem extra rättigheter, kanske att få behålla sin, om det är någon etnisk minoritet, att behålla sin särart eller någonting sånt då. Med det proportionella systemet så får sådana grupper representation i riksdagen och kan då göra sina röster hörda. Så man kan säga att det är ett sätt att parera den här risken i demokratier.
Skillnaden där mellan, som det amerikanska valet till exempel, då vinner man och så vinner republikanerna och så då kör de över vad de andra tycker.
Ja, vinnaren tar allt, så att säga. Ja, precis.
Och då under de här 4 åren när man har president så, och man har majoritet, så kan man driva igenom sina frågor helt enkelt.
Ja, där finns det ju, alltså där har vi ju 2 jättestora partier då, och man kan säga minoritetsgrupper av olika skäl. De kan ju liksom försöka göra sig hörda inom partierna snarare än och på det sättet göra sina röster hörda. Det kan man ju hoppas på. Men där kan det då, jag menar, där kan det då kanske finnas anledning att försöka hitta något mer starkare juridiskt skydd för individer som minoriteters rättigheter. Det har man ju på ett sätt i USA genom högsta domstolen och dess roll som kan, så att säga, överpröva demokratiska beslut. Så det finns ju andra mekanismer där, men vi menar då att den här är bättre. Vi tror inte på domstolar till exempel som ska utöva politisk makt när de inte är valda och avsattbara av medborgarna.
Och just den fördel då som ni nämner, det här med att då har man, även om man inte då, man kan ta ett mindre parti, KD eller vänstern, även om inte de blir, så att säga, majoritet på något sätt, så kan de driva och göra sina frågor hörda.
Mm.
Om man tar förutom USA och Sverige, finns det några andra, andra system som fungerar på något annat sätt? Eller är det här som liksom de...
Ja, det här är ju, jag menar, de kan ju skilja sig, till exempel skiljer sig olika system med vilken roll domstolarna har till exempel. Det är en sån där dimension man kan skilja sig på. Men sen finns det alla möjliga andra varianter kan man säga. Men en del system är mer nära Sverige, andra längre från Sverige. De andra skandinaviska länderna är ju som de svenska.
Kan du inte beskriva hur skillnaden är för den som inte vet, just med gäller domstolarna och som de har med domare till exempel i USA? Att man väljer...
Ja, då har man ju i USA då har man ju en konstitution som då reglerar en hel del av det som händer politiskt i landet. Och politiska förslag och lagar och så kan utvärderas utifrån om de är förenliga med den här konstitutionen då. Oavsett om, alltså konstitutionen är en historisk dokument kan man säga som fortfarande då styr den amerikanska politiken. Och så kan de komma fram till att när den här lagen, trots att den då föreslagits av demokratiskt valda politiker, den ska vi inte ha. Och då får ju de här domarna en väldigt stor makt genom att de blir tillsatta av presidenten, men sen sitter de på livstid.
Mm.
Och det kan man säga, det undandrar sig en del av den politiska makten, medborgarnas inflytande. Det blir mycket mer indirekt kan man väl säga. Och då är ju hela samhället, ska vi säga, i händerna egentligen på den här kvaliteten i den här rättsliga instansen då.
Och när presidenten väljer domare, då väljer man någon som går i linje med ens egna politiska åskådning.
Ja, och som dessutom sitter kvar långt efter den här presidenten och kan då påverka den amerikanska politiken under väldigt lång tid. Och så. Men en annan fördel tycker jag med det här systemet som vi har med många partier i Sverige, det är ju också att Jag tror ganska mycket på det här att en fördel med demokratin då är att man så att säga polar intellektuella resurser. Liksom. Att om vi tänker tillsammans, och det betyder inte att man alltid är överens utan tvärtom att man har en diskussion där liksom vi har argument för och emot och olika ståndpunkter kommer fram. Precis som i vetenskapen till, för övrigt. Då blir resultatet i slutändan bättre än om bara en grupp sitter och bestämmer, om man uttrycker sig så då.
Mm.
Och det är ju någonting som premieras av det här, för det blir ju ganska mycket kompromisser och samarbete och så i riksdagen. Och det ser jag som också en positiv sak. Det är ett rationellt sätt att använda våra gemensamma intellektuella resurser. Partierna har som uppgift att komma med förslag, tänka ut nya idéer, hitta information och underlag för de här idéerna som prövas då i diskussionen i både i riksdagen och i samhället i stort, i den offentliga diskussionen. Och det liknar ju ganska mycket, tycker jag, hur en vetenskap bedrivs. Det är en sorts konkurrens mellan idéer som är, tror jag, gynnsam för att vaska fram goda idéer.
Men en nackdel kanske är inte det att det också kan, du nämnde just kompromisser, att ibland känner man så här, men kan det ta beslut, kan det hända något just om det är någonting som är kanske mer brådskande?
Ja, man tycker att det går långsamt alltså, att det blir så. Ja, alltså det här är väl kanske en avvägning. Men jag vill nog tro på långsamhetens lov i många fall. Alltså, därför att jag tror att politiska förslag kan ju få en sån genomgripande effekt på samhället. Och då är det väldigt bra om det tänks igenom innan. Och det här kompromissandet, det är ju också... En del av det är ju helt enkelt att partier som kanske representerar olika grupper kan artikulera de här gruppernas intressen och göra dem synliga på ett sätt som får en betydelse för beslutsfattandet, som jag tror. För det är ju, allas intressen bör ju vägas in i en demokrati, och så det tror jag är viktigt.
Något som har slagit mig lite grann, tycker jag, med det svenska, så här, speciellt man märkte tydligt efter valen när Sverigedemokraterna kom in. Då hörde man folk som sa, herregud, är det folk som är sverigedemokrater och hej och hå. Men jag tänker någonstans så att det speglar ju liksom folket, och det folket tycker att vissa frågor är viktiga. Det är liksom, alltså, folket speglar ju, deras åsikter speglar ju vilka som sitter och hur stora partierna är. Det är ju inte tvärtom. Förstår du vad jag menar? Alltså att det kommer upp någon som lurar en massa människor. Utan det, någonstans så speglar det väl ändå...
Ja, nej, alltså det är ju precis... Alltså det är ju det som är demokrati. Man måste tvingas hantera det faktum att det finns människor som inte tycker som en själv.
Ja.
Och på något sätt interagera med dem i de här sammanhangen. Och, så det tycker jag, det är en given sak. Jag menar, ta det här med Sverigedemokraterna. En uppgift som vi nämner i boken, det är ju att vi har högt valdeltagande i Sverige, men i en grupp så hade valdeltagandet gått ner, inte jättemycket, men ner under en längre tid. Och det var de väljare som idag röstar på Sverigedemokraterna. Och nu har röstandet gått upp också i den gruppen. Och det tycker jag ändå är tänkvärt. Demokrati är en fråga om att engagera medborgarna och att få in deras intressen, behov, perspektiv, åsikter in i det politiska beslutsfattandet.
Och det blir ju som en, jag tror att ni nämner det som en paradox just där, med att alltså, rent teoretiskt så skulle man då i en demokrati kunna rösta bort en demokrati.
Ja visst, det är ju en risk med demokratin. Så att säga, ett demokratiskt beslut, ett beslut som fattats demokratiskt kan vara att avskaffa demokratin.
Och det är en del av demokrati så att säga.
Ja, det är det. Det kan vi inte komma ifrån. Liksom. Det måste vi kunna se med öppna ögon. Att det är en risk. Man kan fördröja det på olika sätt. Vi har en sorts tröghet i det svenska systemet. Att grundlagsändringar måste då... Ja, det måste vara ett riksdagsval emellan och så vidare. Så att vi har en tröghet. Men demokratin kan gräva sin egen grav. Det är ett faktum som man måste se i vitögat.
Ni resonerar ju kring en testar en tes, eller om man ska säga, just där om man istället för att man skulle ha folkvalda, att man skulle lotta. Man tar en slumpvis mängd personer ur befolkningen och säger, okej, nu får ni, om det skulle, vad säger ni där, skulle det som funka?
Ja, alltså det är ju en möjlighet som vi diskuterar. Och vi tänker att man ska försöka vara lite förutsättningslös här. Och en av de grundvärderingar som ligger bakom demokrati, det är ju den här om politisk jämlikhet. Och att liksom alla ska i någon mening ha lika chans att påverka besluten. Och om det är det centrala, då kunde man tänka sig ett lotteri. Och det var att lotta ut politiska ämbeten till exempel. Och det var ju faktiskt en metod man använde i Grekland när demokratin infördes där, introducerades där ibland. Så det är en möjlighet, men vi tror inte på den. Vi tror inte att den leder till lika bra resultat, därför vi tror att det här med politiska partier är en bra sak då. Därför att de fungerar som en sorts tankesmedjor. Inom partierna kan man arbeta under en längre tid. Man går igenom en sorts lärande process om samhället och om politiken, där man blir bättre på att tänka ut nya idéer, man blir bättre på att hitta goda argument och så vidare, som tillför energi i den politiska processen. Så vi tror att det här systemet med politiska partier har fördelar av det skälet.
Och ganska bra att det är att det finns en liten palett av partier.
Ja, exakt.
Jag tänker på det amerikanska, där man har två, det blir två säckar. Att man är så här, den här säcken med de här, det här säcken med det här. Sen är det liksom slut, då måste man, det där är väl lite bättre, då röstar jag väl där då. Fast man kanske inte håller med någon.
Ja, precis. Exakt. Jag menar, vi har väl haft något liknande här i Sverige med de här två blocken då. Det blåa och det röda, det motsats till det amerikanska användningen av de där färgerna då. Men nu är det inte riktigt på det sättet. Men det är bra, tror vi, med olika partier då, som kan ha olika perspektiv. Alltså det som är en viktig sak i en demokrati, det är ju oenighet på olika punkter. Det är det som, precis som i vetenskapen, det driver liksom utvecklingen, idéutvecklingen framåt. Och det här är ett sätt att kanalisera den oenigheten. Sen är det ju också, jag menar, en del tycker ju såna här, och det kan man ju ha sån synpunkter på, men att människor blir politiker i unga år och så är de det hela livet och så vidare, får ingen riktig erfarenhet utanför politiken. Och det är klart, det kan ha negativa konsekvenser, tror jag. Det kan vara bra att ha erfarenheter från ett vanligt jobb, om man säger så då, eller en vanlig utbildning eller vad det nu är. Men man ska inte underskatta också att när man ett liv i politiken faktiskt också genererar kunskaper. Man förfinar sin möjlighet att skaffa information till exempel om svåra komplexa frågor. Man stöter på väldigt många olika åsikter och tvingas liksom reflektera över dem. Och så. Och det här lärandet är också en resurs faktiskt, som vi tror bidrar till att förbättra de politiska besluten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Har ni några, ni eller du några idéer kring förbättringar på det svenska systemet?
Ja, alltså det, de förbättringar som vi propagerar för i boken är ju inte riktigt av liksom systemet med riksdagen och kommuner och landsting och alla de här sakerna. Där har vi inga institutionella innovationer att liksom hävda. Men vi, det vi vill se är ju två saker. Dels en fördjupning av demokratin i vårt samhälle på det sättet att den demokratiska metoden kan användas också utanför politiken i andra sammanhang. Och då tar vi upp arbetslivet då.
Mm.
Men samtidigt en vidgning av sfären för demokratin på det sättet att, att vi tror att det behövs överstatliga organisationer som styrs demokratiskt också. Jag menar, för att göra oss bättre rustade att klara de globala problem som vi står inför idag. Och det är ju en rätt naturlig utveckling. Alltså, vi har kommuner, vi har regioner, vi har länder, men vi har inget på den övre nivån, trots att vi behöver politisk samordning även på den nivån för att hantera sånt som klimatet, pandemier, ja, antibiotikaresistens, alla de här globala problemen som vi idag står inför. Så där är, det är väl vår andra så att säga, reform som vi argumenterar för.
Jag tänkte vi kan avsluta lite mer med den sen. Men en annan sån ett tema som ni tar upp, och jag kopplade till, jag har faktiskt en kompis som jag vet har sagt ibland så här, nej men i Sverige, egentligen borde man ha liksom, man tar fram en gäng som intellektuella som har så här, utbildare som kan vissa experter på vissa ämnen som får styra och ta beslut. Så här. Man kan inte ha humle och dumle, liksom, vem som helst. Utan det är bättre att vi har en... Så här. Och ni testar ju den, diskuterar den idén också lite grann. Så här, om man skulle ha den typ av styret, att man har vad det nu kan, hur det nu skulle vara. Men,
ett sorts expertvälde eller något.
Ja, så här, de här kan sina ämnen väldigt bra. Vi har någon som har erfarenhet och har jobbat. Vad säger du om den?
Ja, alltså, vi är ju skeptiska till den. Och det är klart att expertkunskap är ju viktig att ha i ett samhälle. Och det är ju viktigt att den informerar politiska beslut, så att säga. Men det är en annan sak än att låta besluten tas av de här experterna. Och, men det finns ju ett klassiskt argument mot att göra det. Alltså låta människor få stor politisk makt utan att medborgarna kan avsätta dem. Jag menar, ett klassiskt argument är ju att makt korrumperar. Och absolut makt korrumperar absolut, som man säger då. Så att det skulle ju medföra stora risker. Sen är det ju liksom... De här experterna, jag menar, den typen av bedömningar man gör i politiken, de är ju otroligt komplexa, för att man ska ju ta hänsyn då till, ja, till exempel kunskaper om klimatet, hur det utvecklas och påverkas av våra ageranden, men också de sociala konsekvenserna av olika insatser för fördelningen av resurser i samhället och så vidare. Man måste ha en väldig överblick. Och även om det finns experter på klimatet till exempel, eller på ekonomi eller på någonting sånt där annat, så är det inte säkert att bara för att man är ekonom och är väldigt duktig på det, att man har tillräckliga kunskaper på andra områden då. Och jag menar, vi hänvisar ju faktiskt till lite empirisk bevisning där i boken också om att den här lärandeprocessen tror vi väldigt mycket på, att när man är med i politiska sammanhang tvingas ta beslut och tvingas också ta ansvar för de där besluten, att det leder till en högre kunskapsnivå allmänt. Torsten Pettersson, en ekonom i Stockholms universitet, har gjort en stor undersökning om det, tittat på politiker på alla nivåer i Sverige och så jämfört kunskapsmässigt med vanliga medborgare. Och man ser då att våra politiker är i regel ganska välinformerade.
Mm.
Jämfört med vanliga medborgare. Medborgare i allmänhet som har annat för sig än att skaffa den information som politiker håller på med, såklart. Och så vi tror mycket på den lärande processen.
Och om man vänder lite på det, om man skulle argumentera så här, men alla borde inte få rösta. Vissa, de har ju ingen koll alls och inte intresserade alls. Medan det är vissa som är väljare, alltså som är mer insatta och hänger, alltså så här, om man skulle ta det ur det perspektivet, skulle man kunna avgränsa och ha.
Där kan man ju säga, det finns ju avgränsningar. Så att man får inte rösta förrän man är efter 18. Då.
Ja, just det. Mm.
Så någon gräns vill man väl ha. Och det är klart, det är godtyckligt. Därför att det finns säkert 17-åringar som kan mer om de här frågorna än vissa 19-åringar. Det är ju en självklart. Men vi måste liksom ha någon typ av gräns då. Men alltså, om man tittar på poängen med demokrati, så är det ju inte bara att få fram bra argument, liksom. Bra beslut, förlåt mig, eller i någon mening de mest vetenskapligt välunderbyggda besluten, utan det bygger på en idé om respekt för varje individ. Att varje individ har sitt liv att leva, och politiken har genomgripande konsekvenser för alla. Och det finns en orättvisa då i att utesluta vissa individer från att få del av den här inflytandet. Mm. Helt enkelt oberoende av den personens specifika kompetenser eller kunskap. För även om man inte är superkompetent på ett område, man blir påverkad av de här besluten. Och då bör man också få en möjlighet att påverka dem.
Mm.
Så vi har ju tre huvudargument, kan man säga, för demokratin. Det ena är allmän välmåga eller välfärd. Folk mår bättre i demokratiska samhällen. Bland annat på grund av de beslut som fattas i demokratiska samhällen. Men också för den demokratiska kulturen gagnar i stort välmågan, kan man säga. Det andra är frihet. Att vi vill ha ett system som ser till att så många som möjligt får så mycket frihet som möjligt, som är förenligt med att andra får lika mycket frihet. Och jämlikhet då, att eftersom vi alla påverkas av de här besluten, då måste vi alla få möjlighet att påverka dem. Så det är, så att säga, flera olika grundläggande värden som ligger bakom demokratin.
Ja, och det där är ju intressant, det där med att, precis, man måste ju ändå, man kommer tillbaka till vad är egentligen det viktiga. För det blir ju lite, ibland om man tänker just så här, vi måste ta bättre beslut. Det blir lite management.
Ja, exakt.
Nu ska vi, som ett företag som drivs, ta bra beslut. Men det är ju egentligen inte det som kanske är det viktigaste. Utan det är just att, ja, men också att människor har ett förtroende. Man känner att frågorna diskuteras. Någon som, ja men, de bryr sig om min minoritetsgrupp exempelvis.
Mm, exakt, ja precis. Nej, den där managementsynen är ju... men alltså, det är ju inte irrelevant att demokratier genererar bättre beslut i vissa lägen. Jag menar, man brukar ju hänvisa till exempel till att det är väldigt sällsynt, det har faktiskt förekommit, men väldigt sällsynt att demokratier börjar krig mot varandra, exempelvis. Det är ju inte irrelevant, det är ju en, så att säga, en fördel, men det är inte det enda skälet för demokratin, utan det finns andra. Ja, men det här, det är ett uttryck Torbjörn inte gillar, men alla människors lika värde till exempel. Han menar att det är lite förvirrat. Han är ju sympatisk, tror jag, till många värderingar som är förknippade med det. Men det är ju en annan grundbult för demokratin, skulle jag säga.
Och det här med att om man då är en del av en demokrati, alltså om jag lever i Sverige och demokratiskt samhälle, måste jag då indirekt av acceptera det som då tas beslut om, alltså måste man respektera och följa det som, vad har jag för skyldighet och rättighet, så att säga, om jag lever i en demokrati?
Ja, absolut, alltså det skulle jag då säga, att man har ju skyldigheter. Alltså en skyldighet är att bidra till demokratin, till exempel genom att engagera sig, att gå och rösta. Det är ju önskvärt att man bidrar också på andra sätt. Jag menar, det här är någonting som är bra för oss alla, och vi bör alla dra oss, eller vårt strå till stacken i den mån som vi kan. Liksom. Och sen det är klart, är man med i en sån här process där man haft ett inflytande, en möjlighet att påverka, och den ändå resulterar i ett beslut som går en emot, då har man ett skäl att ändå acceptera detta. Det är klart att man kan tänka sig situationer där civil olydnad kan vara motiverat, om att man då att man till exempel bryter mot en lag som man tycker är orättfärdig av något skäl, och man är beredd att ta straffet och så vidare. Men i en välutvecklad demokratisk stat så skulle jag säga att det inte så ofta är motiverat. Det skapar ett skäl, alltså att man är med i den här demokratiska processen och värdet i demokratin skapar ett skäl att foga sig efter de här demokratiskt fattade besluten. Men det kan ju vara extrema situationer där många andra värden står på spel, och då kan det eventuellt vara rättfärdigt att att göra civil olydnad. Vi talade tidigare om att demokratin kan gräva sin egen grav. Det kan ju vara en sån situation kanske.
Ja, för man, det är ju ganska lätt också. Det är mycket lättare att tycka att det är bra när man säger att man tar beslut som man själv gillar då,
ja,
än när man helt plötsligt inte håller med.
Ja, och jag menar, det där är ju väldigt viktigt faktiskt, att medborgarna har den attityden och är beredda att ta det. Och jag menar, det är väl kanske det man ser nu i samband med det amerikanska valet, att den benägenheten har sjunkit då på grund av olika konspirationsteorier och annat. Och det är ju en stor risk för att systemet inte ska fungera så bra som det kan och borde göra. Och jag menar, överhuvudtaget borde vi, tror jag, odla den här beredskapen att diskutera frågor med de som vi inte är överens med, och kunna ändå föra ett bra samtal med dem. Alltså det tror jag är en jätteviktig förmåga att ha i ett demokratiskt samhälle, som jag hoppas att man lär sig i skolan och som man givetvis lär sig på många håll i samhället. Men det är en viktig resurs faktiskt, att vi har den här förmågan.
Men det här med att det kommer ju alltid vara också att vissa grupper har mer resurser att påverka människor, alltså i form av pengar eller kunskap, eller alltså så att man kan påverka val på ett annat sätt om man har, jag tänker, det är klart, inte minst i det amerikanska valet där man måste vara multimiljonär för att överhuvudtaget ställa upp, men jag tänker även i Sverige så man kan ha olika mycket resurser. Är det odemokratiskt?
Jag skulle säga att det är ju, om demokrati är, så att säga, om det man försöker förverkliga är politisk jämlikhet, att alla ska ha i någon mening då lika stort inflytande, då är det klart att det där är ett problem. Och vi har ju inte ett sånt system med kampanjbidrag som man har i USA till exempel, där det helt klart är så att de rikaste, alltså de som är kapitalstarka, påverkar politiken på ett sätt som gör i många fall vad medborgarna tycker är ganska irrelevant faktiskt. De får igenom sina förslag oavsett vad resten av befolkningen tycker. Och den typen av mekanismer bör man motarbeta. Vi försöker ju göra det här i Sverige. Det finns ju olika sätt att hantera det här med bidrag. Ska de vara anonyma eller inte anonyma och så vidare. Vi har ett system med pressstöd för att säkerställa en pluralism i opinionsbildningen och så vidare. Den typen av saker. Vi har ju organisationer också som kan föra vår talan. Vi har fackföreningar till exempel som kan agera politiskt och så vidare. Och det är en sorts utjämnande av villkoren som är viktig för att närma sig det här idealet om politisk jämlikhet. Jag säger i någon mening politisk jämlikhet, för det är klart att uppnå någon absolut politisk jämlikhet, det är väl en omöjlighet så att säga. Men därför att det, ja, om inte annat, det finns ju folk som har mer tid än andra kanske att ägna åt sådana här frågor. De kommer ju få mer inflytande såklart. Men man bör verka för att förutsättningarna ska vara så jämna som möjligt. Att om man vill engagera sig, om man vill ha politiskt inflytande, så ska man ha en möjlighet till det.
För att återkoppla till det du sa lite tidigare, det här med att det, i det svenska systemet nu är det ju, det blev ju lite två block där under ett tag, alltså alliansen bildade ett block. Ur ett så att säga demokratiperspektiv, är det inte bättre att det inte är några block utan att det är fria partier då? Så att det blir lite större palett än att det då skulle... Nu, det var ju såklart inte så gjutet i sten, men det var, tycker jag i alla fall, då lite mera så här, två stora val.
Det är ju, alltså, det tycker jag är en ganska komplicerad fråga på ett sätt. Alltså, det som hände då var väl att den här pluralismen, åsiktspluralismen som vi vill ha, och som ju den fick äga rum, alltså många så att säga politiska diskussioner fick föras inom det socialdemokratiska partiet när det var väldigt dominerande till exempel. Så det blev, kan man säga, små partier inom, och så är det kanske också i de här stora partierna i USA då, att det finns fraktioner som kan liksom föra diskussioner med varandra, så man kan försöka åstadkomma en sorts pluralism. Det som är kanske problemet idag är väl snarare att det blir väldigt svårt för väljare att kunna förutse vad som vilken politik som faktiskt kommer att drivas när de röstar på ett parti, när så mycket måste bli samarbeten med andra partier. Jag menar, man röstar på Socialdemokraterna, så blir det ändå en sorts en budget som bestämts av andra partier till exempel. Och det tar ju bort en del av handlingskraften i demokratin, och även, tror jag, kanske förtroendet eller så att säga viljan att rösta kan man vara orolig för faktiskt. För att då tycker man att ja, de säger att de vill stå för det här eller att de ska göra det och så vidare. Men sen vet man att i slutändan så blir det någonting helt annat än vad jag hade tänkt mig. Och det tror jag är på sikt är ett problem. Även om det finns en förståelse för det, tror jag, hos väljarna.
Jag tänkte vi kunde avsluta med den delen som ni kommer till lite och diskuterar i slutet. Det här med nästa steg, eller om man tittar på att miljöhotet som det mycket handlar om också, som är liksom en global fråga. Kan du inte beskriva lite eran idé eller förslag till lösning?
Om man läser då boken så säger vi att det vi vill ha är en demokratisk världsregering ungefär. Och det är en tanke som jag började skriva om det där för kanske 15 år sedan, och Torbjörn har skrivit också väldigt länge om det här, och den var galen då, och den betraktades som galen då, och den betraktas som galen idag, fast kanske i lite mindre grad, tror jag, när man har förstått liksom magnituden i den typ av problem som vi måste lösa. Men jag tror att när man granskar den här idén lite närmare så förstår man att det här är egentligen en sorts naturlig utveckling av en naturlig utveckling för demokratin egentligen. Så det som de här globala utmaningarna ställer oss inför, det är ett sorts dilemma. Vi måste gemensamt se till att den globala uppvärmningen kontrolleras. Annars kanske inte mänskligheten har så lång tid kvar på den här planeten. I alla fall inte i drägliga livsvillkor. Problemet idag är att nationerna agerar i sina egenintressen. Och det kan vara rationellt för var och en av nationerna att inte bidra till en bättre miljöutveckling. Oavsett vad de andra gör, för att varje nation har sån liten påverkan på det globala problemet. Så om alla då agerar sitt egen intresse och gör inte de insatser som krävs, ja, då hamnar vi i en situation som är betydligt sämre för alla jämfört med om man då hade kunnat agera på något annat sätt. Och det där är allmänningens tragedi, och den har vi lyckats lösa på inom nationerna. Precis genom att vi har en stat och i vissa fall då en demokrati som kan ta en sorts övergripande samordnande roll och som kan parera den här det här dilemmat genom att se till att egenintresset och allmänintresset samspelar. Vi kan bestämma fiskekvoter till exempel i sjön Vättern, och så har vi en polisväsende som ser till att folk inte fiskar mer än som behövs, och på det sättet kan vi bevara fiskebeståndet i Vättern, och det är till fördel för alla, även fiskarna då som får behålla sin inkomst. Det här är helt enkelt att ta det här ett steg längre kan man säga då, för nu har vi de globala allmänningens tragedier och då behöver vi en global samordnande nivå. Och vi är på väg dit, det har vi varit ända sedan andra världskriget. Vi har FN, vi har andra globala överstatliga institutioner som hjälper oss att samordna. Vi behöver bygga vidare på den och vi behöver sätta den under demokratisk kontroll. Det är vad vi säger. Mm. Och det är inte konstigare än hur demokratin utvecklades på den nationella nivån till exempel. Eller det är bara att fortsätta i tangentens riktning kan man säga.
Och det egentligen känns ju ganska självklart att man någonstans... Jag menar, vi står ju en, faktum är att vi står inför ett klimathot. Man måste göra någonting åt det. Men att man måste ha någonting som går ovanför varje land så att säga.
Och jag menar... Vår tanke där, jag menar, det är lite samma tankar som motiverat EU till exempel. De europeiska länderna har vissa gemensamma problem som bara kan lösas på en överstatlig nivå.
Mm.
Och därför uppstod den här strukturen. Och jag menar, tanken är ju inte att den här demokratiska världsregeringen ska bestämma om allt som händer i alla länder. Utan vi tänker oss att systemet måste då förknippas med en subsidiaritet och att man ska... fortfarande ta beslut demokratiskt så nära medborgarna som möjligt. Det vill säga i den meningen att om ett problem bara berör en kommun till exempel. Då, eller invånarna i en kommun. Då är det i den kommunen som beslutet ska tas demokratiskt.
Mm.
Om det kan vara lokaltrafik eller vad det nu är. Och ett sådant system har vi ju i Sverige. Vi har det kommunala självstyret och så. Medan på den här globala nivån så ska bara beslut tas som så att säga, angår hela den globala befolkningen. Då.
Mm.
Och det är just för att parera den här typen av dilemman som klimathotet utgör. Och det är inte det enda ska jag säga. Det finns ju många andra. Jag menar, vi har kärnvapen fortfarande hotet. Vi har internationella finanskriser. Vi har internationell terrorism. Ja, vi har alla möjliga sådana globala problem som vi måste på något sätt bli bättre på att hantera genom en bättre samordning mellan stater.
Vi var inne på det här med arbete, alltså demokratins inslag i arbeten som vi nämnde tidigare. Kan du inte förklara det lite mer?
En oro som jag har, det är ju som jag började med, det är ju liksom att engagemanget i samhället för demokratin är sjunkande. Och jag menar, här kan man väl säga att det är inte jättelätt att bevisa det entydigt vetenskapligt, men det är en oro som man kan ha. Och vi behöver arbeta på... tror jag vanan vid kollektivt beslutsfattande i allmänhet. Just för att till exempel lära sig sådana saker som att liksom stå ut med att ibland går besluten emot. Och att det finns någon som tycker annorlunda och så vidare. Och det tror jag att man gör. Man lär sig de här när man är med i föreningar till exempel. Eller man är med i facket. Eller man är med i kollegiala sammanhang som vi skriver om på universitetet. Mm. Är det ju lärarna som bestämmer mycket av... besluten som fattas på där och så vidare. Att vara med i de sammanhangen är ett viktigt sätt att, så att säga, lära sig och fördjupa sitt engagemang i de värderingar som ligger bakom det här kollektiva beslutsfattandet. Så vi tror att det är en... Det skulle vara lite en väg framåt att öka så att säga, arbetslivets demokratisering.
Mm.
Och det finns ju ganska mycket ska vi säga, goda skäl för det. Folk mår bra i kooperativt ägda företag till exempel. Det finns en hel del forskning kring det. Och de är ofta, många av dem är framgångshistorier och de är inte mindre effektiva kan man säga än andra. Företag. I Sverige har vi inte, till skillnad från USA faktiskt, där finns det ju väldigt mycket kooperativt ägda företag. I Sverige har vi inte riktigt den traditionen annat än i vissa sektorer kan man säga. När det är dagis till exempel kan det finnas en hel del kooperativ på den, inom den sektorn. Och det har väl att göra med arbetsmarknadens, hur den ser ut, att facket till exempel vill att de ska stå för, så att säga, löntagarna, och så arbetsgivarna står för företagarna. Och jag tror att båda parterna kanske tycker det blir rörigt om löntagarna själva blir företagare och så vidare. Mm. Och så. Men vi tror att det skulle vara en positiv sak att vi får mer inslag av demokrati också i arbetslivet.
För föreningslivet, även om det har väl liksom minskat med åren, va? Alltså det har gått ner, har inte det?
Ja, det har det. Och jag menar, för till exempel medlemskap i politiska partier har också gått ner.
Mm.
Och det som då, skulle jag vilja säga, har varit en sorts stomme i det svenska politiska systemet, det här engagemanget på olika nivåer och på olika håll. Det ser annorlunda ut idag. Och jag ser det som en risk. Nu låter jag kanske som en, jag vet inte, som att jag vill tillbaka till 70-talet när jag var barn. Men alltså, det är någonting fantastiskt att vara med i en sån här förening till exempel. Och lära sig att ha ett möte, att skriva ett protokoll, att fatta beslut tillsammans och sen tillsammans genomföra det här beslutet. Jag tror det är viktiga saker, så jag ser med viss oro på det. Samtidigt kan man väl tänka sig att politiskt engagemang idag tar sig andra uttryck, och att det kan dyka upp andra former för samverkan, och som också kan spela en positiv roll då. Det kan man ju också tänka sig. Men det är många som är med i NGOs till exempel, engagerar sig i sådana sammanhang då. Men jag vill se en sorts aktivering av de här demokratiska verkstadsgolven, så att säga. Där, för det är där man lär sig precis det som vi pratade om. Att föra diskussioner, att ta fram sakskäl och inte bara, ska vi säga, känslomässiga skäl. Att lyssna på varandra och att sen nå fram till något beslut som man inte nödvändigtvis måste hålla med om i alla stycken. Men man har ändå fått en möjlighet att påverka det.
Det är intressant ju. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans då?
Ja, min e-postadress på Institutet för framtidsstudier till exempel.
Där hittar man dig.
På hemsidan.
Tack för att du var med.
Tack så mycket, det var trevligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.